Röster.
Dagens programledare är Roger och Olof.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till denna veckas fontänbubbel. Idag är det den 22 februari 2024. Vi ska prata om kollektiva minnen. Har du några kollektiva minnen, Olof?
Alltså kollektiva minnen är ingenting en person har. Det är bara enskilda personliga minnen en person kan ha. Så kollektiva minnen är ju något annat.
Jag har kollektiva minnen. De är så kollektiva att de bara finns samlade inom mig själv. Men vi som leder det här programmet är jag, Roger Klang, och det här är min kollega
Olof Schlen.
Vi har en gäst med oss idag som är filosofie doktor i slavistik om kollektiva myter och narrativ i forna öststatsländer, framförallt i länderna Ukraina, Vitryssland och Polen. Hon heter Barbara Törnqvist Pleva och är verksam som prodekan för humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Barbara är även professor i Öst- och Centraleuropa-studier. Hon har fler meriter som vi inte hinner rabbla upp här och nu. Men vad händer i ditt liv för närvarande, Olof?
Det vill jag inte kommentera.
Nej, okej. Okay. Men det går bra för mig också. Det står ju här i manuset. Men innan vi bjuder in vår gäst så ska vi ta och lyssna på en låt. I've been all around town, bass starting drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free, so...
Ja, du lyssnar på Fontänbubbel och det vi precis hörde var Mood Swings med Little Sims.
Ja, och vi vill ju välkomna Barbara Pleva Törnqvist Pleva till vårt program idag. Välkommen.
Tack. Tack så mycket.
Och vad som binder oss samman och vad som splittrar oss var den fråga vi ställde när vi gjorde förarbetet till podden. Så det var vårt initiala intresse om det kollektiva narrativet, tänkte jag bara säga. Mm. Men hur kom det sig att du började forska om nationella myter och narrativ? Eller som du formellt beskriver det, Centraleuropas historia, politik och kultur?
Mm. Ja, det är en lång historia, men jag tänkte berätta den kort. Vanligtvis när forskare inom humaniora eller samhällsvetenskap väljer sina ämnen så är det knutet till någon slags engagemang de har. Och, det, och deras liv faktiskt. Och det började så att jag kom till Sverige 1981 då i Polen var ett väldigt dramatisk tid eftersom det var det polska folket reste sig
mot, Lech Walesa där, ja.
Exakt, mot den kommunistiska diktaturen. Och jag var med 1980 när det hela började. Jag var en ung student och deltog i en rad protester och demonstrationer. Och det jag tog med mig sen från den här tiden var att jag frågade mig hur kommer det sig att folket i sådana situationer kan samla sig och få en extra styrka att stå emot rädslan och våga protestera. Och då när jag tänkte på vad som hände då, vad jag var med om, då förstod jag att det som användes, så att säga, det som vi använde för att få styrka var just att minnas tillsammans liknande händelser i Polens historia. Till och med från 1800-talet och 1900-talet där Polaker reste sig mot förtrycket. Och då sjöng vi sånger och återberättade berättelser från den tiden. Och hade en känsla av att det är något som vi fortsätter på, något som vi fick från våra tidigare generationer. Och det är det som band den här proteströrelsen samman. De här som man kan kalla, det kan vi diskutera med, för kollektiva minnen. Inte saker som vi har nödvändigtvis upplevt utan fått oss genom vår kultur, genom berättade historier, genom böcker, filmer så, och så
vidare. Du ser det här ur en positiv synvinkel, men ibland är det ju inte så att det är positivt.
Stämmer. Och det är precis det, att det är intressant att kollektiva minnen kan binda en grupp tillsammans och bidra till den sammanhållning, men de kan också användas mot en annan grupp som inte delar de här minnen, som kanske till och med har helt motsatta minnen. Och det kan vi se till exempel idag väldigt tydligt vad gäller konflikt mellan Ryssland och Ukraina. Att det som förkunnas inom den ryska kulturen om Ukraina är att ukrainare är principryssar och de ska dela allt, inklusive historiska minnen med Ryssland, medan ukrainare hävdar att de har separata kollektiva minnen som de inte
rimmar. Då tänker jag så här, alltså, om jag får säga det här innan vi går in på frågorna. Då.
Absolut.
Så att det Putin säger då att de är ryssar, ukrainarna.
Ja.
Är det så man gör med sina fellow Russians, eller alltså sina ryska medtävlare. Ja. Det är ju väldigt, så ser jag alltså att det är helt galet.
Ja, precis. Det man säger just till sitt folk, just man säger att ja, ukrainare är inget separat folk, de alltid hört ihop med oss ryssar. Och då knyter man tillbaka till historien, man går tillbaka till vikingatiden, så kallade Rus skapades på 900-talet och menar att vi var alltid ihop där, men det stämmer inte. Det finns mycket som i Ukrainas historia som är inte gemensamt med den ryska historien. Inte minst, jag kan bara nämna när Karl den 12:e kämpade mot Ryssland under nordiska kriget, då var ukrainare som stödde honom mot tsar Ryssland, mot Peter den Stora, för de ville hoppades på att Karl den 12:e kommer att hjälpa dem att bli fria. Och så det finns många minnen som separerar där.
Ja, men vi ska gå in lite grann på och ställa lite mer frågor här så att vi får några av våra frågor med också. Och,
just det, tack Bulat.
Du kanske ska börja. De här
ja, alltså, hur skapar vi våra minnen och hur går det till när vi väver in andras minnen i våra egna? Har du några synpunkter
för det? Ja, absolut. Alltså, det finns, vi kan tala om naturligtvis som du sa att alla minnen är individuella.
Ja.
Och, många psykologer hävdar det. De pratar om den här stream of consciousness och så vidare som är bara individuellt. Det som finns i en människans huvud. Men så fort vi börjar berätta om våra minnen och delar med andra. När vi använder språket så språket är redan ett kollektivt redskap. Och när vi delar dem med andra, då är det inte bara vårt uteslutande vårt minne, utan vi redan delar det. Och när vi blir en grupp som börjar upprepa och dela med sig och hävda att det är det som binder oss samman. Det är inte individuellt, det är det som vi har gemensamt. Då blir det kollektivt. Mm.
Ja, det svarar ju nästan på den andra frågan också. När och hur blir en händelse ett kollektivt minne? Mm.
Ja, det är precis via det här att det förmedlas. Men det räcker inte att det förmedlas en gång. Utan den måste förmedlas och omförmedlas. Bli till någon slags mall som vi använder för att tolka nya händelser. Och det viktigaste är att det blir kollektivt när vi känner att det är det vi har gemensamt och det skapar vår gemensamma identitet.
Ja.
Och det kan vara nationell, det kan vara religiös grupp, det kan vara familj till och med. Att det är våra familjeminnen som binder oss som kollektiva familjer.
Och det är ju lätt att knyta an till alltså det du säger här nu, att familjen då, det är ju liksom där man börjar med sina kollektiva minnen kan man säga.
Absolut, absolut. Jag skulle säga till och med att det är där man börjar nästan präglas i viss föreställningsvärld. När precis det som berättas i familjen och sen om man får det upprepat via andra, via vänner, kollegor, skolan, media och så vidare. Då blir det ännu starkare, något som binder tillsammans.
Och det finns ju olika exempel på saker som har hänt som är katastrofer som ligger i många personers närminne. Till exempel Estonias förlisning i 1995 och då tsunamin då 2006. Och kan man säga att det är exempel på kollektiva minnen? Och hur menar du i så fall att de har påverkat oss?
Ja, alltså om vi tar Estonia, det är klart att det både för svenskar och ester i synnerhet, folk från Estland, är det faktiskt starkt kollektivt minne på nationell nivå, för det var så traumatisk, så oväntat händelse. Hur det har påverkat oss, det är svårt att säga, men jag tror att dels så har det närmat kanske svenska och estniska folket för det närmare, för man delade sorg gemensamt. Mm. Men inom varje land har det påverkat på olika sätt. Jag tror att i Sverige så är det det blev en trauma också i förhållande mellan familjer till de som dog i olyckan och regeringen, där man länge inte kunde komma överens hur ska man sörja.
Och eller hur man skulle begrava de här, eller man skulle cementera vraket.
Exakt.
Och så liksom.
Precis.
Det var också en konflikt.
Precis. Jag tänker där i både i Estonia-fallet så var det, eller när jag tänker på jag tänker på första fallet på tsunami, för som jag kan använda som första exempel, att där var det missnöje med hur vissa ministrar hade hanterat, och det blev en väldigt stor grej, framförallt i valrörelsen, många svenska folket hittade någon politiker man kunde vara arg på. En eller två politiker. I Estonia var det också lite speciellt där, att där fanns lite hemligheter ombord, liksom så här laster med så här illegal smuggling och så där, som gjorde att man kanske inte vågade, för att makthavarna kanske inte vågade prata om allt liksom, till mycket till första början liksom.
Det var ju tal om att det var militära
materiel och så vidare, och mycket om smuggling av militär materiel och kanske till och med någon slags radioaktiva saker och så vidare. Men jag tror det ni berättar är faktiskt väldigt bra som illustrerar hur att vi talar om ett kollektivt minne, men inom dem kan det finnas olika grupper som från tid till en annan ifrågasätter de här allmänna berättelser. Så att det är en dynamisk kollektiv minne, finns inte bara så att vi kan liksom säga det är det, utan det hela tiden finns så att säga kontraminnen och de här minnen från uppifrån och minnen nerifrån på gräsrötterna som negocieras, som ibland kommer i konflikt med varandra. Och det är det som illustreras så bra med Estonia och tsunami, att det fanns liksom inte bara en berättelse.
Nej, just det, och då kommer vi lite in.
Vi börjar med lägga på en låt. Tack.
Ja, välkomna tillbaka. Det här var Shy Girl med Mr. Useless.
Ja, Mr. Useless med Shy Girl. Alltså Shy Girl är artisten, yeah, Mr. Useless.
Jag trodde du skulle presentera.
Ja, du hade en fråga till.
Ja, vad är transnationella, eller det du kallar för transkulturella minnen för något? Du gick ju in lite grann på det här med Estonia och Estland och Sverige och så.
Just det.
Hur menar du?
Ja. Ja, precis. Att vi pratar oftast, när vi pratar om minnen, så pratar vi om familjeminnen eller etniska gruppers minnen eller nationella. Och väldigt ofta så tror vi att det är liksom stängda behållare. Men så är det inte, eftersom vi har kontakt med folk på andra sidan statsgränserna. Och då kan vi också berätta om varandra. Och berätta vår grupps minnen och dela med sig. Och om det blir kommunikationen som tas emot, att man verkligen tar till sig det här, då kan vi tala om transkulturella minnen. Däremot transnationell, när man verkligen börjar dela något tillsammans, som ester och svenska gjorde efter den här Estonia-tragedin. Men transnationella är bara just att det flyttas över gränserna på grund av att till exempel media, numera både sociala media, film och nyheter kan förmedla minnen tvärs över hela globen så att säga. Men det betyder inte att de blir riktigt transkulturella, för de kan förmedlas men inte ena folk alltid.
Så du menar med transnationella minnen kan då vara till exempel tekniska specifikationer på fartyget och vad som föranledde olyckan och sådana här saker?
Ja, precis. Till exempel. Eller berättelser som inte berör den andra. Man bara skickar dem ut i världen och de fastnar aldrig. Liksom. De bara skickas iväg.
Det finns ju en språkbarriär också.
Ja, exakt. Fast den har vi minskat naturligtvis. Men språkbarriären finns, och därför som till exempel översättningar är så viktiga. Det är faktiskt, jag har en kollega i Estland faktiskt vid Tallinn-universitetet som forskar om hur via översatt litteratur har man försökt förmedla minnen om kommunismens brott i Östeuropa. Och hon liksom tittar på vilka böcker som översätts, hur de tas emot i andra länder och vad det betyder för att skapa gemensamt minne. Man har ju väldigt mycket gjort vad gäller minnet om Holocaust. Den har blivit både transnationell och transkulturellt nu, just via översatta böcker, filmer och så vidare. Så hon försöker göra det, fast minnen om den kommunistiska diktaturen.
Jag tänker att under den kommunistiska diktaturen i Polen och i Ryssland och i andra ställen, då var det väl svårt att så att säga delge de här kulturella eller de här åsikterna och idéerna, och då var det väl svårare att få det till att bli ett transkulturellt minne.
Ja, det stämmer, absolut. Men det fanns kanaler, det fanns dels, alltså det fanns samizdat, som ni kanske minns, det illegala utgivningen av böcker och tidskrifter som skedde i den sovjetiska sfären. Och de översattes också, men liksom trycktes bara illegalt och ibland bara skrevs på maskin och så vidare. Men det hade aldrig en jättestor omfattning av självklara skäl.
Och kopplat till stora risker.
Absolut. Mm.
Ja, hur har sådana transkulturella minnen format kollektiva minnen i Sverige i närtid? Finns det något exempel på det?
Ja, alltså jag tror absolut att Holocaust-minne är verkligen jättetydligt, för i och med att Sverige inte var med i ockuperat av Nazityskland, så allt det här som hände med förintelsen, det var liksom bortom det som svenskar har upplevt eller varit nära för. Och väldigt länge så har man inte heller speciellt brytt sig om att minnas detta. Men sen på 1990-talet, när dels massa böcker och filmer började komma från både från USA, som Schindlers list till exempel, och från Europa, och inte minst när Sverige blev medlem i EU och Göran Persson började liksom intressera sig för Europas minnespolitik.
Det här må ni minnas, eller vad det
betyder. Ja, exakt. Om detta må ni berätta. Som skickades ut till alla svenska hushåll. Alltså
jag kommer ihåg det, vi läste det i gymnasiet, och jag kan absolut se en poäng att du berätta att på något sätt att man började verkligen påminna om förintelsen vid den tiden, att det började ingå, att nu är det viktigt att man började berätta det på ett sätt att om detta behöver minnas. Men samtidigt, jag vet inte om jag håller med om att det blev en del av att det blev en del i folksjälen, att man kände chock, skräck inför tanken på andra världskriget först på 90-talet. För så som jag har studerat liksom så svensk efterkrigspolitik, så var det hela tiden att man var hela tiden en mån, man kände liksom att man påminner sig själv hela tiden om nazismen och
och hur närliggande att det var någonting man ville liksom, och det var ofta närvarande i politiska debatter att man liksom använde det, att nazismen, vare sig det var från höger eller vänster, så jämförde man ibland att man för associationen med motståndaren med nazismen eller liksom på ett eller annat sätt, så redan 1960.
Ja, alltså minnet om andra världskriget som sådan fanns det, men just att knyta, att göra just själva minnet om förintelsen, om döden, om massmordet på judarna som en del av, att man börjar diskutera det som att kanske en del av någon slags skuld som involverar också svenskar, inte bara tyskar och kanske andra europeiska nationer.
Jaha, det är så du menar, okej.
Det här kom ut först på 90-talet. Och också det här systematiska, att man undervisar om det, att man också organiserar resor, klassresor till Auschwitz, väldigt, väldigt ofta lärare gör detta på ett väldigt systematiskt sätt. Det var fortfarande, du kommer ihåg att Göran Persson förklarade behovet att publicera det här, om detta må ni berätta, på grundval att de gjorde en enkät i skolorna, och enkäten skulle ha visat att mindre än hälften av svenska elever har hört talas om holocaust. Och det var fortfarande 90-talet. Så då tyckte Göran Persson att det är dags.
Det var nog dags då, ja. Och jag kan ju säga att jag har kvar den boken. Jag kommer inte ihåg var jag fick den ifrån, men jag tror alla fick den boken.
Alla fick den med posten, ja, på varje hushåll. Jag minns att jag fick den också.
Ja. Men du, Barbara, är kollektiva minnen starkare i somliga kulturer, och i så fall varför?
Jag tror att de är starka överallt, men de brukas mer i vissa kulturer. Och jag tror att de brukas på ett öppet sätt först när det kommer till ett mer extrem situation, en konflikt eller ett hot. Det uppstår någon slags dramatisk situation där man börjar känna att man behöver ta upp detta, just till exempel för att förena folket kring en idé, ett värde, ett minne. Så det är med de folk som hotas oftast, som upplever kriser, det är de som använder kollektiva minnen mera.
Men vi kanske skulle ta
vi spelar en låt nu, så
ja,
en
väldigt
speciell låt som vi pratar med. Och det var vår gäst Barbaras låtval. Du valde den här låten, alltså. Vad betyder den för dig?
Ja, dels tycker jag väldigt mycket om Deep Purple. Det är en av mina bästa grupper, favoritgrupper. Sen handlar det om tiden, och tiden och minnet hänger ihop. Och sen är det en fantastisk sång som jag aldrig lämnar mig oberört. Helt otrolig sång.
Halvt om halvt, en ballad nästan.
Ja. Exakt.
Den är från början av 70-talet.
Ja, men du vet, jag är 60-talist. Ja,
för jag var född. Ja. Men hur ser du på olika politiska rörelser som försöker ha på något sätt vända det kollektiva narrativet till den egna fördelen? Vi har till exempel att den amerikanska högern har till exempel en syn på hur de menar att till exempel med att de har ett speciell syn på ekonomi och trickle down, och så finns det kanske andra motsvarigheter på andra håll, liksom att de har sina bilder. Alltså hur förhåller man sig till det? Alltså...
Ja, alltså det är en stor fråga, just precis för att den här försöken att manipulera kollektiva minne och få folk via dem att ställa upp bakom olika slags politik. Det är något som är alltså en otrolig utmaning. Det kallas ibland för minnespolitik, och eftersom minnen har har den här kraften att hålla folk samman och mobilisera dem, så politiker är mycket frestade att liksom ta till dem och använda dem och manipulera. Och eftersom jag sysslar med Östeuropa, så naturligtvis det exempel som ligger mig närmast är dagens Ryssland och vad Vladimir Putin gör i relation till ryska kollektiva minnen. Och det han har återupplivat, det är ett sånt gammalt, kan man säga, väl beprövat narrativ eller berättelse som han tillämpar, som han tar från det förflutna men tillämpar på dagens Ryssland. Och han menar nämligen att Ryssland var alltid attackerat västerifrån. Så det kom både korsriddare, det kom polacker, det kom svenskar på både 1600-1700-talet, och sen kom det Napoleon, och sen kom det första världskrigets tyskar, och sen Hitler, och så har det bara fortsatt, och nu har vi nytt samma sak upprepas genom att NATO och väst hotar Ryssland och använder sig av ukrainare för att komma åt Ryssland. Men, säger Putin, har det ryska folket har alltid genom sin mod och spirituella enhet har hållit emot väst. Mm. Och det kommer vi att göra också nu och visa vår styrka i Ukraina. Det är den berättelsen som förmedlas idag.
Och han tar inte upp då att han själv det var, vill han väl inte tala så öppet om själv, Putin, att han faktiskt ringde George W. Bush dagen efter 9/11-attacken och jag vet inte om det första han ville vara, om det var att man ville försöka framstå som en vän eller ingå i någon form av förhandling eller så här, men det är liksom, det tar han väl knappast upp då liksom att...
Absolut, och först och främst var det faktiskt ryska styrkor som gick över ukrainska gränsen och attackerade med missiler och tanks och allt möjligt. Så hur Ryssland blev attackerat av väst är verkligen frågan.
Och det här med nazifiering, att det var så många nazister i Ukraina som, och det var därför han skulle ha, samtidigt som det var ungefär lika många nazister i Putins egen armé som var i Ukraina typ 10 år tidigare.
Exakt. Det var ju inte ens ett riksdagsparti i Ukraina. Nazisterna hade inget, de hade ingen mandat, de hade ingenting.
Nej, absolut.
Det var liksom en liten klick människor som...
extremister finns ju överallt i varje samhälle, så det fanns ju också sådana, men det fanns inte den typen av åsikter uttalade i det ukrainska parlamentet.
Men vad jag tycker är intressant är att alltså Ryssland har ju ett eget minne av, alltså, det de... Deras bild av andra världskriget, så det är att de kallade det stora fosterländska kriget. För det är inte misären, alltså att han säger att han är emot nazismen, det har ju ingenting med egentligen vad vi tänker, att de här grymheterna med en auktoritär ledare och den människosynen, utan det är just det här att de var Rysslands fiender och att vi i Ryssland slog ner dem, att det är det som var, och därför är det nazisterna, därför buntar man ihop alla som var emot kanske Ryssland. Att det...
Absolut, och sen just att han spelar på det här det stora imperialistiska Ryssland, alltså det här att Ryssland kan bli bara respekterat om det är en stor makt som kan styra över andra folk. Alltså det är just det, att det är någon slags imperiets ryckning, nästan dödsryckningar som man ser i det som händer i Ryssland nu. Men just att han använder historia som är faktiskt fascinerande. Det var nyligen så var det Tucker Carlson från USA som intervjuade Putin. Ja, det var en förfärlig intervju. Och alltså det som Putin gjorde, en halvtimme bara prata själv om historia. Och dessutom med massa fel fakta som Tucker Carlson var inte i stånd ens att säga emot.
Han var ju amerikan, han kanske inte har så mycket historiska minnen från Europa. Och så här.
Exakt, jag tror han var helt okunnig, bortsett det att han ville vara väldigt vänlig mot diktatorn, så var han väldigt okunnig.
Men... Det finns ju högerpopulisters försök att vinna narrativet om invandringens verkningar, och det må ju vara rätt eller fel, men påverkar detta det kollektiva minnet eller leder det till en upplösning av det kollektiva minnet?
Jag skulle säga att det de gör sätter igång det jag pratade lite tidigare om, att man skapar en konflikt i samhället där olika minnen konfronteras med varandra. Och vilken som vinner till sist, det är svårt att säga i dagens läge. Men man kan säga att ibland så respekterar man, alltså man kan säga i en demokrati så respekterar man varandras syn på det förflutna, även om den är olika. Men det finns alltid försök att från maktens sida, från regeringens sida, att få en minne som liksom dominerar på ett annat sätt. Och det är här som kampen håller på. Vem som vinner den makten som har resurser att liksom sprida sin version av det förflutna via skolor och annat.
Och vem vinner då?
Ja, det får vi se, den som lever, den ser.
Ja, alltså jag känner lite grann när det gäller just den här personligen, alltså att den här, när folk sprider narrativ oberoende av vad det är, så känns det ofta som att det de har gemensamt är att de försöker framställa något utgångsläge som att det skulle vara en konfliktfri position där alla var någorlunda överens. Och det finns alltid så mycket hål i den, alltså de försöker säga ja, nu har det kommit, nu har den stora sprickan kommit, nu har det alltid, men innan, alltså det beror på, i någon mån kan det ju säkert stämma att det är mer polariserat nu och att man liksom, man hade med det, att man lyssnade på, men det var inte direkt så som jag alltid tycker i sån här argumenterande, liksom att man försöker framställa att ja, nu är det splittring i samhället, men på den tiden så drogs alla, då var alla överens att de ville åt samma håll, vare sig det var ekonomi eller välfärd, men så har det aldrig varit. Det har alltid varit jättemycket konflikt också inifrån egna rörelserna, liksom att
absolut, absolut. Så det är ju inte så att om vi pratar om kollektiv minne att alla delar gemensam bild av det förflutna. Så är det aldrig. Eftersom det ligger, så att säga, det är inte subjektivt, det ligger inte riktigt i våra huvuden, utan det ligger i kulturen där de olika berättelser, bilder av det förflutna delas. Och då naturligtvis inte sällan eller nästan alltid går de som går mot varandra, men det, sen i olika konkreta situationer så kan man mobilisera ett minne, och i en viss situation kan stor del av befolkningen ställa sig bakom.
Jag tycker om det, mobilisera ett minne, det tycker jag om. Nu ska vi spela en låt, tänkte vi först, och sen så ska vi bjuda in en gäst då.
Du lyssnar på Fontänbubbel. Det här var gruppen Dina ögon med låten Firad. Vi har en gäst med oss här mitt i allt. Peter, hej. Du ville prata. Du hade något specifikt minne som var kopplat till just dig, som du menar att det går att applicera på kollektiva minnen.
Ja, det går att applicera på kollektiva minnen dock. Men jag kan ju försöka berätta lite grann. Det blir lätt att berätta mycket. För jag var med om en olycka, ett fall från en balkong 1996. Och då skadade jag bland annat båda frontalloberna i hjärnan. Plus en del annat man inte kan komma ihåg. Och komma ihåg var just det som drabbade mig då. Att minnena, både korttids- och långtidsminnena, fick starka symptom. Det bygger ger grund till att för att återskapa eller stödja minnena återigen, så måste man ju i hög grad, vad heter det, så tvingas man förlita sig på familjen och det kollektiva minnet för att återskapa strukturerna som man med minnesförlust har förlorat då, kan man säga. Och man måste ständigt granska värdet i sanningen på de minnen man hämtar in från andra, så att säga. Man har aldrig sitt eget riktiga minne kvar.
Man måste hela tiden förlita sig på andra.
Ja.
Alltså det var så stor smäll att du tappade en stor del av minnet. Alltså ja. Att var det många år som försvann? Eller var det närminnet eller långtidsminnet, ja, i första hand?
Både och faktiskt. Och det intressanta med hjärnan är att den kämpar ju för att återskapa en verklighet som den blir överens med, eller att man känner som överens. Och då skapas ju falska minnen, är lätt att det skapas, om det plockas bitar av små separata minnen och sätts samman i ett sammanhang som känns logiskt, så blir det en sanning att detta har hänt, men att det egentligen inte har det i verkligheten.
Mm. I din verklighet menar du, eller?
Ja, nej. Ja, nu får vi in på en filosofisk diskussion.
Ja, det är en filosofisk fråga.
Nej, men i min verklighet så blir det en sanning att det skedde så här. Eftersom min hjärna har tänkt ut att det var det mest logiska att det skedde på detta vis. Men
okej.
I den verkliga verkligheten, eller hur man nu ska tolka det hela, så skedde det på ett annat sätt.
Du fick pussla samman ditt liv, kan man säga.
Ja, inte hela livet, men vissa bitar. Det är svårt att förklara, för ja, det är 27 år sedan nu.
Mm.
Så minnet har ju, ja, det är olika lager av minnen som spelar mot varandra och förbättras eller försämras med tiden också.
Jag har en kollega som forskare i kognition, och han hade ett projekt med psykologer där de undersökte hur riktigt gamla människor över 90 år gamla minns, och de jämförde minnen hos gamla människor som bor tillsammans ett par och de som bor ensamma, och de resultatet visade att de som bodde i par mindes mycket mer, och det beror just på att man hela tiden diskutera minnen med någon, ja, och få stöd av den andra, ja, att minnas.
Ja, man får feedback och bekräftelse.
Exakt.
Och då minns man det starkare sen återigen.
Precis, man kan rekonstruera det eller konstruera, som men du säger.
En sak som jag tänker där individuella minnen ibland blir kollektiva minnen, det är att de har till exempel givit ut till exempel Tage Erlander, som var statsminister på mellan 1946 och 1969, att han hade sådana samling dagböcker som han skrev, och det blev på något sätt ett kollektivt minne, att det anses så intressant för allmänheten att de har det på bibblan. Och det är ju intressant på många sätt, eftersom det skriver ju historia. Det skriver ju svensk efterkrigshistoria.
Ja, precis. Det är som man konstruerar kollektiva minnen, att man gör det en del av kulturen. Man förmedlar dem via kulturen. Nu är det Hammarskjöld till exempel som har hans liv visats på film och så vidare. Och så plötsligt av för yngre generationer Hammarskjöld blir en person, vilket kanske inte var så fallet på grund av att man tar upp det.
Men blir det inte lite problem också när man gör såna här, alltså om man ska skapa minnen på det sättet, ger det såna här biopics och sånt, alltså det blir ju så långt i efterhand, och det blir ju så, då ger man med sin bild av hur det var. Till exempel, vi har filmen om Gandhi då, som var en av de första som det började, men nu har det blivit det har blivit med Queen och Elvis Presley och alla möjliga, och Winston Churchill och flera andra liksom helt orelaterade till varandra. Men
Margaret Thatcher
också, ja. Och alla har ju det på något sätt, det är väl lite grann också problemet, det blir inte riktigt minne, eftersom de har också press att de inte vill framställa någon i för dålig dager för att de har släktingar eller sånt som kanske annars stämmer dem.
Precis, och det aktualiserar lite också vad du sa, minne och någon slags, vad man kan säga, sanning slash verklighet. Det är ju så att när till exempel historiker och minnesforskare diskuterar de här frågorna, så historiker säger, men vi pratar om fakta, om minnen behöver inte vara fakta. Det kan vara en del, men det är inte nödvändigtvis, för vi konstruerar också ofta våra minnen.
Man brukar ju säga att man minns det man vill minnas.
Exakt. Och då är det de minnen som betyder något för oss. Inte som något som verkligen har hänt, utan det som jag tror har hänt och påverkat mig. Och det påverkar min identitet och hur jag agerar.
Ja, minnet är ju väldigt subjektivt.
Definitivt.
Ja.
Mm. Jag tycker, ska vi lägga på en låt nu så återkommer vi snart. Du lyssnar på Fontänbubbel. Det här var Old Soul, Akala Niles, Ashiber, Hailstones. Vi tackar Peter för hans närvaro. Och vi kan ju säga det han var inne på, det här med manipulation av minnet, att saker kan någon plantera ett minne här någonstans och någon planterar något annat och så får man en samling lite motstridiga ingredienser och så gör man det till ett stort minne.
Kan man
säga att är det lite grann det som många gör, alltså, där kan man väl dra en liknelse, kan man säga, hur ofta sådana här nationella narrativ byggs upp?
Alltså, historiker som har sysslat med de moderna nationernas historia har visat att när stora författare, politiker som skapade liksom idén om nationen, de ofta har använt sig av att de tog en bit av verklighet, av något som har hänt, men skapat massa myter kring detta för att få folk att tro på det och inte minst väcka känslor. Så det är det som ofta sker när politiker idag också att manipulera minne, att de plockar fram något från det förflutna som de på olika sätt transformerar, inte, som det inte längre behöver överensstämma med verkligheten, och fyller den med ett innehåll som väcker känslor så de vet det här kommer folk att reagera.
Jag tänker, där är det inte intressant, för där finns egentligen ett äldre exempel från svensk historia också, att en del av socialdemokratin under Palme, att man ville bygga upp ett stort minne från något väldigt förgånget som egentligen inte hade varit en politisk fråga. Men det var skotten i Ådalen 1931,
ja,
som Socialdemokraterna egentligen inte var så involverade. De hade ungefär samma inställning som oppositionen eller så, att de var liksom lite utanför det här och hade väl synpunkter på vissa saker. Men de gjorde det till en stor grej att det var en del av deras folkhemshistorien då på 70-talet. Och det var väl många som kanske med viss fog kanske tyckte att det var lite historierevisionistiskt, att de bakade in sig själva i...
Absolut, och just sådana saker kan mobilisera, just i det här fallet förmodligen fackföreningsrörelsen och arbetarklassen, absolut, den typen. Vissa saker har skett, men den typen av manipulation med minnen är mest effektiv när den bygger på vissa saker som verkligen har skett och fakta, men sen lägger man till väldigt mycket som kan tolkas på olika sätt.
Ja. Ja.
Tiden börjar lida mot sitt slut. Och vi vill ju tacka Barbara här för att hon har deltagit i vår lilla podd som är också i hennes nu. Vi har ju kollektivt minne.
Det är jag som tackar för inbjudan. Det var mycket trevligt att prata med er.
Ja, tack så mycket. Vi tackar Barbara, som sagt, för närvaron, och vi tackar publiken och vi tackar våra gäster också. Vi har inte haft så många gäster idag, men vi har Peter som har varit uppe och läst upp och delat med sig av ett minne med sin text. Och så har vi så tackar vi publiken som har varit närvarande. Det är en stor uppslutning idag, märker jag. Och så tackar vi med oss själva, jag och Roger, och Per och Tina som har hjälpt till med tekniken. Och
vi avslutar med den sista låten, och det är
Pastime Paradise med Stevie Wonder.
Tack så mycket.